Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Då säger vi väldigt välkomna till podden. Podden 37, Olsson. En 37, det minns man ju. Det var ju en knatting som man sa på Malmö-tiden.
Det är just det. Fan, det hade jag glömt.
Eller man sa kanske mest en, i Malmö som var i alla fall en kvartor.
Ja, en kvartor.
Men man kan ju säga en 37. Det var alltså en 37 centiliters flaska Explorer oftast. Va? Eller kunde det vara annat kanske, eller?
Renat var det väl.
Ja, du växte upp i den lite finare kvarteren. Där jag växte upp var det nog Explorer.
Det var ju de sämre. Renat var ju verkligen vid Dalaplan. Min pappa sa alltid, ja, för jag köper ut en kvart då. Inte en kvart, utan en kvart då.
Välkomna ändå ska ni vara till detta jubileumsprogram, nämligen kvartoprogrammet. Där jag idag då befinner mig mitt i handbolls-EM. Det kanske ni har upptäckt, det var ett fina tittarsiffror på Sveriges matcher. Och detta spelas in då mellan matchen Sverige-Ryssland som vi vann och matchen Sverige-Polen som då är imorgon när detta spelas in. Och det är ju då igår förmodligen när programmet kommer ut. Ja, det är lite, ja, det är skitsamma. Men vi är mitt i där någonstans.
Jag ska precis säga, förvilla inte lyssnarna, men du förvillar mig nu. Vi är väl då idag, imorgon?
Ja, men vi är mitt i liksom. Vi är då i, vi har flyttat oss ifrån Köpenhamn till Aarhus på Gyllen. Grått och trist. För jävligt. Men vi är ju här för att jobba.
Aarhus, det var väl mycket boxning förr i tiden. Jag tror det var där på.
Ja, det har nog varit mycket, men det är ju, jag tror att det här är ju näst största staden i Danmark. Jag tror det är ganska fin stad egentligen, sommartid, men ja, vilken stad är vacker i januari i Skandinavien? Det är inte många alltså, det är, om inte det. Och det här är det ju liksom väldigt väldigt grått och svart och lite så malmitiskt. Ja. Så det är Jylland liksom, det är ju ingenting man direkt semestrar på i januari.
Nej, men jag var flera gånger på boxning i Aarhus med Hans Linné.
Jaha, var du? Ja. De har en ny fin arena här nu, de spelar handboll som heter ny fin fotbollsarena och handbollsarena som heter Energy Park och Energy Arena.
Jaha,
det är så nytt och fint så det här har ni inte varit, inte i de
lokalerna.
Jag var i Aarhus för första gången, det här är en liten sån, kom jag på alldeles nyss, när Jean-Paul Wunderborg var här och spelade 5 eller 6 matcher för AGF som byns fotbollsstolthet heter. Då var jag här på något reportage, det kommer jag ihåg nu, hade jag helt glömt.
Men, jag har också glömt att han var i Danmark, men han var en av de där som jag hade, som jag sa, han kommer gå långt. Eller kommer, men,
nej, det var en kort sväng, jag tror han var här medlan. Alltså från Japan till Danmark. Och, ja, det var en kort sväng. 5 matcher var han i varje fall här. Men sen har det ju varit många Martin Åslund har bott här, vet jag. Han spelat i bondelaget Viborg och så. Men skitsamma, så är det. Vi är här i Göteborg i fall. Och du sitter och käkar kycklingbingar i fin,
nej,
det fina sommarvärmen, vintervärmen i...
Nej, jag har faktiskt ätit havregrynsgröt till frukost. Och den solen som var uppe för vid sju när jag steg upp, den är nu helt plötsligt borta. Och det står att det ska bli snö framåt kvällen och på onsdag. Det vill säga, ja... När ni lyssnar på detta så kan det ha varit en annan dag. Det kan ha varit igår, det kan ha varit imorgon. Men en dag snart, eller har varit, så kommer det, eller har varit bitterly cold, som det står i tidningen. Det kommer bli bittert kallt.
Vi ska passa på, eller jag ska passa på att hälsa handbollens förbundskapten Staffan Olsson varmt välkommen till programmet. Han är en ständig lyssnare. Och jag träffade honom på träningen i morse och då sa att vi skulle spela in.
Jaha.
Och han sa att han hade oss på prenumeration. Han är en av våra fina lyssnare, så han är varmt välkommen. Mm. Han kommer att få en kylskåpsmagnet för att han tar del av programmet, hade jag tänkt.
Mm.
Så är det, han lyssnar gärna.
Ja.
Och han sa att han kände igen sig. Han är ju född nästan som jag, ett år äldre. Du, alltså, det var ju NFL, jag säger semifinaler då, för att göra det lite för svenskat. Då kan ju säkert finnas någon som tycker man är lite dum i huvudet. Men
det, ja, det kommer säkert folk att skriva.
För det är ju egentligen finaler i, ja, nej, finaler i olika divisioner och sådär. Mm. Men alltså semis då till Super Bowl. Och jag såg ju faktiskt stora delar av första matchen.
Ja, Broncos.
Den mellan Denver Broncos och New England Patriots. Och sen vissa delar av den andra matchen. Som ju spelades mellan 49ers och
Seattle Seahawks.
Och jag såg det ju på danska. Det var väldigt speciellt alltså. Det var dansk TV. De kommenterade på danska. Det var väldigt roligt att höra när de liksom någon dansk expert just på, och det var inte han Morten Andersson, den gamla kickern från New Orleans.
Nej. Utan
det var någon annan som sa, ja, nej, det var en otrolig skit pass. Avlevering, det var en otroligt dålig avlevering. Skit Brady. Det var lite speciellt på något vis.
Ja.
Men danskarna kan få koll på American football.
Ja, det har de säkert, de har ju koll på det mesta.
Och vidare till finalen är Seahawks. Eller till finalen, till Super Bowl. Seahawks och Denver Broncos.
Ja.
Är det överraskande?
Nej, kanske inte. Inte riktigt. Om jag har lyssnat på min vän och kollega Mattias Lyr, så är detta väl en ganska väntad final, säger han nu. Men jag vet att han har ju trott att San Francisco 49ers skulle vinna alltihop. Men jag tyckte lite synd om San Francisco igår faktiskt. Men de får skylla sig själv. Colin Kaepernick, deras quarterback, tycker han var väldigt duktig, men han gjorde ju två fatala misstag när Seahawks kunde vända spelet och, som man säger på svenska, kontra. Eller man sa för i alla fall.
Omställning.
Omstillung, som man sa på den. De vann, men i och för sig, de var nog bra. Men, alltså, det, jag har kollat allt här nu, så säger man att detta är de två bästa lagen. Att det här kommer bli en fantastisk Super Bowl. Man trodde ju när man valde att för 4 år sedan lägga Super Bowl i New York att man hoppades man att antingen Giants eller Jets skulle, ja du vet, fördra massorna och allt sådär. Men alla verkar vara ganska överens om att det här är ändå den bästa finalen som kunde bli. Alltså det är Denver Broncos är ett anfallande lag och Seattle Seahawks har ligans bästa försvar, och att se de två mötas, det kan bli ganska spännande. Plus, det är ju alltid quarterbackarna som är de stora matchgrejerna, så att det är då Peyton Manning, 37, som inte fick fortsätta i Indianapolis Colts, men som har visat sig vara mycket bättre än sin lillebror Eli det här året och nu faktiskt är i sin tredje Super Bowl. Han möter då en som heter Russell Wilson. Manning är då en sån gammaldags, du vet, han ser ut, han är lite lång och så lite stilig ut så där, som en gammal
Montana, va? Lite som Joe Montana.
Ja, lite där, och han är en sån kastande quarterback, medan den här som spelar i Seattle Seahawks, Russell Wilson, han är mer rörlig. Alltså jag tänker nu, det är ungefär som förr man som målvakter heter i fotboll, va? Vissa är bra på fötterna och andra är inte bra på fötterna. Russell Wilson är alltså då en väldigt springande quarterback, alltså han kan röra sig mycket, mycket mer. Och man säger då att det här är en rolig matchup mellan den gammaldags stilen hos Peyton Manning och en ny, modernare Russell Wilson.
Han löper mig, Wilson sa den danskan, han löper mig.
Ja, det gör han verkligen.
Det sa de om quarterbacken, det är ju så fantastiskt det här med danskar och engelska.
Ja.
Alltså vi, svengelska kan ju låta väldigt svenskt, eller hur? Men vissa så engelska ord kan man, blir ju ändå på engelska, som alltså ordet touchdown, det säger vi ju touchdown. Och det kan, jag svårt att få det till så väldigt svengelskt, men kommentatorerna går, det, alltså det går, de klarar inte det. Det blev ju touchdown 49ers.
Jag vet inte vad det är, om det är en
touchdown.
Massa, om det är en massa danskar som har lämnat Danmark på grund av handbollen, eller om det är något lov eller semester eller någonting sånt just nu, därför att det är väldigt många danskar i New York de sista dagarna. Man hör dem ju på långt håll att de pratar danska, men även om då man sitter någonstans och hör dem sitta och prata med amerikanska vänner eller något sånt, så man hör så gott att det.
Yeah, is there anyone that can hear where I'm coming from?
Yeah.
I would like to have an espresso, please. Ja, vi ska inte håna danskarna, för det är ett fantastiskt fint folk. Och när det gäller American football...
ja,
men det är ju det är kommer du ihåg, du som ändå... Alltså, de är ju så galna i handboll här. De är så otroligt galna i handboll, så att kvällstidningarna, alltså det som är danskarnas Aftonbladet och danskarnas Expressen, gör ju så... Alltså, de gör... stort sett 10 sidor handboll varje dag, trots att då Danmark kanske inte ens spelar var vissa dagar. Och nu är det liksom nere på de här reportagen om vem som bor med vem, och du vet, ja du vet. Och idag var det bilder på hur alla såg ut när de var små och spelade handboll. Snart är det reportage från materialförvaltarna, ja du vet, som det blir när man lägger det pumpat. Men idag var det ett specialreportage på Niklas Landin, som ju Claes Helgen faktiskt tränar personligen, liksom, målvakten i Danmark, som har varit helt fantastisk i detta mästerskap. Och då visade de även småbilder på gamla danska målvaktshjältar. Och det var ju Kasper Witt med, givetvis. Men även en gammal favorit som jag minns när jag tittade på handboll på 70-80-talet när jag var liten. Och de visade väldigt mycket handboll på dansk TV. Man bodde i Malmö. Nämligen, om du minns honom, Mogens Jeppesen.
Vagt, känner jag namnet.
Alltså det var liksom en Pekka Lindmark, fast i handbollsmålet.
Ja.
Och en väldigt mycket Preben Elker. Han var inte sen med att synas på bild med både en Sig och en Tuborg.
Ja.
Eller en Carlsberg. Och då beskrev de honom i den här danska tidningen. Det var lite roligt. Så tänker man att man skulle kunna beskriva en svensk gammal idrottshjälte som det. Och enda beskrivningen var att han alltid stod i en V-ringad målvaktströja, för att han ville ha det för att han skulle kunna ha en cig i munnen och byta om samtidigt. Låter som en myt, va? Men ändå var det så det stod om Mogens Jeppesen. Ja, han var fin, lite kulmagad sådär.
Ja. Jag kan förstå det är klart, det kan man ju då, om man har en V-ringad, då funkar det ju. Nej, jag känner mer att man har glasögon på sig ibland och ska ta av en tröja. Det är jävligt irriterande. Jag fattar det. Vill man ha lite lös med jobbet att ta av glasögon om man ska ta av en tröja, och sen får man ta på glasögonen igen.
Mm. Ja, men det funkar nog med en V-ringen.
För att skaffa en V-ringen.
Och så pratade jag idag också med Ola Lindgren om just lite NFL, American football, och hur, jag ska inte säga snarlikt, men det är ju lite handboll ändå någonstans. Inte bara det för att man kastar bollen, utan det här med att man gör upp en speltaktik, både offensivt och defensivt.
Ja, det har jag ju faktiskt rätt i. Plus att det är aldrig riktigt slut, va? Det jag har ju sett så många matcher nu här sista månaderna där man känner okej, this is it. Men sen är det 4 minuter kvar. Helt plötsligt så blir det skitspännande. Jag menar, en mig närstående sambo som inte direkt... hon är väldigt idrottsintresserad, men aldrig, inte direkt, har kollat så mycket på American football. Hon var ju helt tagen igår. USA vaknade i morse. Gud vad det var spännande. Det blir ju det till slutet. Med sekunderna tickar och taktiken, och de ropar på varandra och de är det liksom, och det ställs upp. Och det blir ju väldigt, väldigt, väldigt spännande.
Man måste vara, det är det som är lite av ett dilemma, kan jag tycka. Att man måste ju vara relativt insatt för att fatta.
Ja, jo, det är så. Men ja,
För alltså inte för att, alltså dels för att fatta poäng, det kan man väl lära sig, men det är olika former av när stannar man klockan och vad spelar man för typ av spel för att klockan inte, alltså du vet, om man nu tar handboll så är det ju inte svårare än att man, någon jävel ska kasta bollen i mål och sen så får man ett för det och sen
Jag tycker att jag har ändå liksom greppat det ganska bra så där, mycket tack med hjälp av Mattias Lyr då, men det är ändå saker igår i matcherna, så varför får de helt plötsligt chansen för att ta två extra poäng? Det hade jag inte riktigt koll på. Då tror jag Lyr hade gått och laxat, för han svarade inte på mitt sms. Men det är mycket sånt när man ser liksom, så man säger, varför blev det så nu? Och så tickar klockan, sen så stänger man klockan, sen drar man tillbaka klockan en stund. Ja, du vet,
ja, det är mycket sånt. Det såg ni i sig var i handboll också, man undrar, varför blåser de nu? På tal om att det aldrig tar slut, jag satt ju bakom bänken här, och detta kan jag då säga att när ni hör detta så har det ju hänt i Sverige matchen mot Ryssland. Och Sverige i detta EM alltså ledde ju med 7 bollar i paus 2013, och liksom, ja, det var klart och det var klappat och kört. Men jag visste det, jag sa det redan i paus till mina kollegor. Det här, det kommer att bli nervöst. Det finns inget svårare i handbollen att leda med 7 bollar.
Just 7 är väldigt bra också.
Nej, men var det Leif Bork som sa det om hockey? Ja. Det finns inget svårare än att leda med 3-0. Mm. Men, och det blev det ju såklart. De kom ju tillbaka och det blev lojt och slött. Och det, ja, det eller så är det bara vi svenskar som inte kan knyta säcken i handboll. Jag tycker det har hänt. Jag vet inte, det var EM för 2 år sedan ledde vi med 11 i paus mot Polen och det blev lika.
Ja, gud, ja, jag minns det.
Det är också viss del av charmen med, skulle jag säga, både amerikansk fotboll och handboll, och säkert all sport, men det finns ju ingenting tråkigare att titta på än en ojämn match i NFL eller en ojämn match i en ojämn handbollsmatch.
Nej.
Det är ju helt det känns ju bara som liksom meningslöst. Det är ju liksom den slutdramatiken man sitter och suktar efter. De första 50 minuterna är ju ibland lite mer så att, ja, men ska vi inte bara spela de sista 10? Ja. Inte riktigt, men du fattar vad jag menar.
Men så är det ju inte i fotboll, alltså europeisk fotboll. Det är ju inte så där, tycker jag. Det är ju inte
Nej,
så
men att... det är ju, du ska aldrig jämföra den riktiga fotbollen med någonting. För det är ju på något vis ändå the shit.
Mm.
Den har ju allt. Den har så många komponenter, fotbollen, som på ett annat sätt, kan jag tycka.
Ja, på tal om att aldrig ta slut, nu nämnde vi kanske baseball också, att de ska
Nej, det gjorde vi inte.
Nej, det gjorde vi inte. Nej. Men de ska ju införa vad heter det, att man ska kolla TV, man ska kolla repriser.
Alltså video,
ja. Och jag har ju varit emot det hela tiden. Alltså det är, vissa kritiker tycker att matcherna i baseball idag, de är ju långa som de är. Det kan ta upp till 3-4 timmar för att spela en match. Och ska de då liksom bryta av för att säga, nej, jag tror den bollen var ute och den bollen var inne. Nej, han satte foten på plattan innan han brände honom. Mm. Ska man ta dem och de ska kolla det? Alltså jag gillar när spelet flyter, och det kan jag ha emot American football, att det blir de här avbrotten liksom. Och så plötsligt sitter man där och så ingenting händer och de visar reklam på TV och sen kommer det ut och dumman går ut och säger after reviewing we found att det står kvar det vi bestämde innan, eller så nu vi byter det, det var inte touchdown. Men även igår var det någon där jag tyckte att de dömde bort en touchdown. Men det var svårt att se. Även hur många vinklar som helst. Det var jättesvårt att se. Det är också sånt att ett knä ska vara i marken. En armbåge eller en hand samtidigt som man håller bollen mot bröstet. Och det är svårt att se även på alla repriser.
Jag är lite med dig. Inte för att jag vet så mycket om baseball. Ska man då stå och kolla om kastet, vet, när domarna dömer in eller det, ja. Det är möjligt att men jag är mer för att, ja, vi ska ha, i varje fall i den vanliga fotbollen, så är jag för, inte videokamera titt utan chip i bollen, så att den tjuter när bollen är innanför linje. Det tar inte speciellt lång tid, det tar inte längre tid nu för en behandla en spelare som säger att han har fått en smäll.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Alltså, för det tycker jag är ett viktigt beslut. Är bollen inne eller är den inte inne?
Ja.
Eller hur? Och då kan man lösa det genom målkamera, eller vad säger jag, mållinjes teknik som det heter. Det vill säga att det är chip i bollen som tjuter och är bollen var inne. Fine with me. Men att hålla på och liksom titta på bilder efteråt, det kan vi ju göra i en tv-studio 7 gånger. Och det kan stå 3 stycken olika personer där och ha 3 olika åsikter.
Tre olika åsikter, ja.
Nej, det går ju inte. Idrott på alla nivåer, kanske framförallt på den här nivån, handlar ju om att det händer saker. Och allting är inte förutsett och allting går inte att se. Det är liksom, någonstans är det en del av charmen.
Ja, det tycker jag också var det jag skulle komma till min punkt 2. Jag tycker det är en del av charmen, just det du säger. Men jag tycker det har skett framförallt i fotbollen med dagens fotbollssupportrar att man vill ha någon sorts exakthet. Det ska vara så exakt. Och jag tycker att...
Det går inte.
Nej. Det går inte. Och jag tycker alltså att det är en del av charmen, just det här flytande, att man vet inte. Det är som du säger här också, igår så var det en situation man kommit ihåg, men man tittade de här tre olika åsikter. De hade 4 olika åsikter. Det var de som kommenterade matchen, de såg repriserna, de hade 1 åsikt. De som satt i New York i den stora studion som ledde alla sändningarna, de hade en annan åsikt. En expert som de ringde upp i Los Angeles, han hade ytterligare en annan åsikt. Och sen har dumman gått ut och höjer handen och säger att nej, vi gör så här, vi gör tvärtom, för han rog honom i tröjan och blev okej. Det liksom gick 5 minuter av speltid för att man skulle komma fram till något som ändå ingen var enig om.
Och låt det inte bli så inom den vanliga fotbollen eller i några andra idrotter. Sen är det också så att det finns en tradition i amerikansk fotboll att det ska vara så. Den här perioden då spelet inte är igång, så ska det ju spekulera. Alltså det ska vara så. De som kan det ska spekulera och experter på tv ska sitta. Och publiken på läktaren ska se. Det är en annan, liksom en annan sport.
Jag vet, jag har inget emot det. Det finns och det är som det är och det kan man inte förändra. Det finns ingen anledning att göra det heller. Nej. Men jag tycker att om man ska hämta hem till Europa eller Sverige allt bara för att det kommer härifrån. Liksom det.
Men du, alltså jag undrar om TV4-hatarna hade bott i USA. De hade ju begått harakiri.
Oh.
Det är ju så mycket reklam, sen det är ju reklam hela. Det kan bara gå 20 sekunder ett spel och sen så är det ny reklam.
Nej, de passar
aldrig klarat det.
Nej, de gillar det så fort. Det kan också tycka någon blir skadad och blir liggande. Vad händer där? Hur ser det ut? Vad gör de med honom? Ligger benet i konstig vinkel? Nej, då kommer det in Subway. It's not January. It's January. You can have any topping. Man ser dem så ofta så man kan dem liksom utan till slut. Och så. Ja. Ja, sen får man se efter så är reklamen slut så ser man någon jävel som antingen så körs han ut på en bil eller så linkar han ut. Vad hände? Hur såg det ut? Och så.
Ja, men, vad jag menar är, det har jag varit inne på tidigare, finns den här reklamdebatten, och vi ska inte fastna i den, men finns den i USA?
Nej.
Ringer folk till tidningarna där och säger, det är så jävla mycket reklam, och skriver de på Twitter och på allt möjligt, Facebook. Nej. Och ja, det är för mycket reklam, tacka vet ju SVT, eller tacka vet ju reklam, det finns ju ingen reklam för kanalen förmodligen i staterna, men ändå.
Nej, det gör det ju inte, därför att det är ju som det är precis som med fotbollen, det är ju en tradition, man är ju uppvuxen med det, det har ju varit så sedan tidernas början, sedan tv började ju. Och grejen är att kommentatorerna här, de säger ju också nu tillbaka till Hondas paus, och nu, alltså det är inte bara det att man visar reklamen, utan tänk om du kommenterar en match, så ska du också säga hela tiden liksom att, och glöm inte, på söndag då börjar TV4s nya...
Köttfärsen på ICA 1995. Nej, men min absoluta favorit i det sammanhanget är ju från fotbolls-VM 94. När jag vet att det amerikansk TV som då såklart hade köpt rättigheterna debatterade länge med FIFA om att man kunde väl ändå få bryta en minut i samband med en inspark eller så. Mm. Men där det ju absolut inte gick. Och där kommentatorerna körde mitt i matcherna. This match has been brought to you commercial free by Snickers. Yeah. Filled with the peanuts. And Ford Piaggio, the greatest car in the world. Så kom loggan upp och sen så... alltså det var helt... This match has been brought to you commercial free också. By. Där man har lite mer direkthet också numera, det är ju i tennisen, eller hur? Med den här, vad heter det? Hawkeye, va?
Ja, det var det jag skulle komma till också, att det fanns ju länder, det var ju mycket snack om det med bollar som var inne eller ute, och jag tror väl att man använder det nu. Det är länge sedan jag var på en stor...
Nej, men man använder det på åtminstone stora turneringar, och det har ju inte på något vis... De studsar ändå bollen och torkar racket och äter bananer och sånt, så det är ju också tillräckligt många, så att säga... avbrott.
Och nu äter de inte bara med bananer, nu svimmar de ju, då får bäras ut.
Ja, det är ju galet alltså, i Australien, där man på något vis vill hävda att ja, men det är det 33 grader där går gränsen.
Ja.
Jaha, men det kanske är 33 grader i luften, men där nere är det kokade.
Ja, nej, det var, jag var i Melbourne på 90-talet. Det var så varmt att man gick ut från hotellet och skulle gå till arenan där. Det var som man började öppna dörren, så kom det, var som gå in i en vägg. Det var så varmt. Det var liksom så varmt att jag kan knappt gå. Och sen såg man då, de stod där nere och spelade.
Jag var ju där 1986. Och bevakade för Kvällspostens räkning Davis Cup-finalen Australien-Sverige på gamla, alltså gräset, Kojong Stadium.
Jaha, ja.
Jag tror det var sista svängen där faktiskt. Och det var ju bland annat den fantastiska matchen mellan, den tror jag säkert du minns, mellan Micke Pernfors och Pat Cash.
Ja.
Och Pernfors vann ju de två första seten. Och sen så tröttnade han i värmen. Jag minns ju också, jag kommer faktiskt, en speciell episod därifrån är ju att jag och några journalistkollegor skulle några dagar före den här matchen, som gick i juletid, spela tennis, inte på Kojong men på en annan ställe, och då så kunde vi då spela mellan 11 och 1 eller sånt här på dagen, och då sa de att vi, nej men då hör inte vi ut, det är för farligt, vi kan bli stämda om vi, för att det var så många som hade simmat och, men i Australian Open där gällde annat, så då fick vi inte, vi fick bara spela på morgonen eller tid på morgonen eller sent på kvällen.
Ja.
Nu var det inte så högt tempo när jag spelade tennis. Jag är rätt värdelös, men ändå. Det var liksom för varmt.
Ja, men det är debatten liksom, hur mycket ska de hålla fast vid detta? Men så här har det då stått i tidningarna en hel del om att FIFA förmodligen ändrar då det här fotbolls-VM som ska gå i Qatar. De flyttar det till vintertid, europeisk vintertid istället.
Ja. De har fattat att det inte går. Och jag var ju... Jag var ju här nu i Dubai och Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, som ligger sedan om i september var det. September var det väl, oktober till och med, på det här U17-VM. Mm. Alltså det var ju så idiotiskt varmt. Och då skulle fotbolls-VM liksom gå någon månad tidigare, lite närmare sommaren. Det hade aldrig, det går inte.
Nej, men då tycker jag, varför lam? Varför
cash is key. Alltså de har ju söndercashade. Det är ju liksom, det är ju inte klokt egentligen att det liksom, att det på något vis bara kan flyga förbi, att de är så osannolikt påverkade av några som sitter och pyntar in på lite fina konton några miljoner. Alltså det var ju så lite i OS kan man tycka, men jag tycker med han Rogge där så har det blivit bättre, känns det som. Ja, det är helt, alltså det är klart att inte Qatar ska ha ett fotbolls-VM. Det är ju alldeles för litet och det är alldeles för varmt och det är ju allt. Det finns ju bara ett skäl till att de har fått det.
Ja, jo. Men ska man då göra om alltså alla ligor och alla scheman, alltså hela...
Ja, jag undrar ju till exempel hur man ställer sig till detta. Alltså, i vissa länder så kan det säkert funka hyggligt naturligt, eller hur? Alltså... Man börjar spela ganska sent in i januari i Tyskland, eller du vet. Men så att där bara, man kan inte plocka bort så många veckor. Men i England, där är ju fotbollen som störst i december och januari. Aha, för man måste ändå göra ett uppehåll långt innan. För att de ska vara förberedda, du vet. Nej, jag fattar inte hur de ska lösa det. Det kommer ju bli otroligt att man har, om man nu har fått igenom det, så är det otroligt att alla har gått med på dem. De nu har gjort det. Det har jag svårt att tänka mig. Ja, du pajar ju ligorna i många länder. Det gör du.
Mm. Ja, sen kan man tycka det, jag vet när Sven-Göran Eriksson var förbundskapten i England, han kämpar ju alltid för att man skulle ta bort några matcher i Premier League där vid julhelgen. De spelar fan varannan dag där.
Ja, liksom. Ja. Jo, jag vet. Men det var ju helt omöjligt att säga, var det inte klokt, det går inte. För det är då fotbollen är som störst. Och alltså när Premier League lever upp som mest, det är ju de här matcherna där man alltid säger att det avgörs liksom mycket under julhelgerna. Så att, nej, jag vet inte riktigt. Jag tänker bara att när de spelar fotbolls-VM i juli säger vi, då tvingar ju då FIFA att alla ligor ska vara slut typ 15 maj.
Ja, så att
man för att spelarna ska vara fräscha och inte vara helt döda när de spelar. då, om man då skulle spela, och så börjar man nästan en månad senare, men 3 veckor senare med mästerskapet. Men om man då skulle spela 10 januari, om man skulle börja då, då skulle alltså alla ligor, det skulle i sig funka, kanske göra uppehåll strax före jul någon gång, mitten på december, 15 december. Och sen skulle man då spela hela januari fram till februari. Ja, nej. Ja, för vissa ligor, för ta England och säkert ytterligare några, så är det ju liksom en, då rycker man en hel månad av ligaspelet, vilket man inte gör annars, för att då är det ju alltid normalt uppehåll.
Ja, precis. Det är ju det. Det är ju inte bara det att de ska ha några veckor innan turneringen börjar. Det är ju själva turneringen också.
Ja, alltså i England rycker du nästan 2 månader av ligaspelet. Det är, alltså, då får, ska de då spela klart på sommar? Det är ju, nu är ju fotbollen inte bara i England, men även i Italien spelar man ju extremt, och Spanien spelar man ju extremt nära in på jul och har ett kort uppehåll och sådär, så att det är väl inte klart ännu. Undrar om man fixar det helt enkelt.
Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Det är bara rykten som säger att det är bestämt att det ska flyttas och sådär, men jag har svårt att tänka mig att det ska kunna bli så.
Jag måste ju ändå berätta att jag var ju på, vi flyttade ju här från Cyklarnas stad Köpenhamn till Jylland, som det är inte lika mycket cykel på Jylland, eller i Århus i varje fall. Och när vi flyttade så passade jag på att åka till Stockholm, så var jag med i något, jag måste säga, väldigt speciellt, en upplevelse i ett nytt tv-program som ska heta Hasselhoff, en svensk talkshow. Jag tror det är 10 avsnitt i TV3 ska det gå. Och då var jag gäst i ett av programmen som alltså då leds, en talkshow som alltså då leds av The Hoff, David Hasselhoff.
Så var det där, för det var någon sån, du vet, kändisbild någonstans, Hasselhoff i Sverige, det, aha, så var det därför han var i Sverige alltså.
Ja. Han är i Sverige nu i detta nu, hade liksom en jävligt svår studio, amerikansk studio där, och då i programmet då som vi skulle prata sport. Vi pratade mest balls and tits. Det var, ja, men det är den typen av program. Jag tror inte han har en aning om vilka gästerna är. Och det var jag, Gio Wallner, Frank Andersson och Tina Turner.
Mm.
Det skojar du inte bort, Olsson?
Nej, jag sitter här och tänker, ja, det vet man ju vad man får lite med Frank i alla fall. Och, ja, Tina Turner också pratar bra. Gio. Jag vet inte hur Gio i sådana här sammanhang. Du kan ju prata överallt, så det är...
Nej, det var ju väldigt roligt att han spelade lite ping. Det var ju så, ja, lite traditionellt. Spela lite pingpong med Gio och så. Men det var ju det att själva, alltså själva twisten med programmet är väl att det är Hasselhoff som är,
ja, jag fattar,
som det, är stjärnan. Ja. Och alla andra är ju bara där som lite så, ja, han är lite rolig och vi pratar lite och han ställer frågor. Han hade ingen aning om vem Zlatan Ibrahimovic var till exempel.
Nej.
Så att jag tror inte han visste vem Gio Wallner var heller. Eller för den delen Frank Andersson. Tina Turner tyckte han var fantastiskt roligt. Eftersom hon hette just Tina Turner.
Ja, Tina Turner. Jo,
och vem jag var, ja, det visste han ju såklart.
Ja.
Nej, han hade inte såklart en jävla aning om hur fan jag var. Och vad jag gjorde där. Men jag var inbjuden och det var jättekul. Och vi hade ett litet private talk om kläder efteråt. För att han gillade att jag... du vet, jag designar lite kostymer och så ibland som en hobby, och då pratade vi om det, och då berättade han att han hade 9 resväskor med sig till Sverige på sin dryga vecka skulle vara här, varav en bara var skor.
Det låter som hon i Melda Marcos, va? Hade inte hon, ja.
Bara resa med 9 resväskor, man får ju hoppas inte han åkte Ryanair och sånt, för att då hade det blivit dyrt, men 9 resväskor menar.
Ja, men herregud, det finns det knappt något flygbolag du kan resa med så många väskor, än så står det en resväska.
Men David Hasselhoff är ändå David Hasselhoff.
Ja, är
han
det?
Kanske,
ja,
eget,
ja, vad gör han? Ja, det,
ja, ja. Men han är ju så lite entertainer. Han sjöng lite på programmet också.
Jaha.
Du som kan musik vet att det är ju jävligt bra.
Jaha, okej.
Okay. Det är ju tyskt om inte annat. Mm. Väldigt tyskt. Han var stor i Tyskland, det säger allt.
Jaha.
Oh, I'm looking for freedom. Kommer du inte ihåg den låten?
Nej.
Jo, det är klart. Och han sjöng ju för tusan på Berlinmuren när den föll vid slutet på 80-talet.
Stora David Hasselhoff.
Ja, ja. Jo, han sjöng mycket i programmet två gånger. Han hade, det vet du, var väldigt divigt. Han hade liksom eget band, jävligt coolt, med saxofon. Jag gillar saxofon. Och han hade Du vet så här, namnet i bakgrunden i studion i glödlampor, jättestort, Hasselhoff, bara glödlampor. Alltså hade man fått det, då hade man ju fattat att man var big. Och sen är jag ju liksom på något vis, du vet, de här Knight Rider och Baywatch, och det är ju kvalitetsprogram rakt igenom.
Ja, det är det ju verkligen.
Så att en skön lirare. Jag måste säga att jag var klart impad.
Men vad är det som gör, jag fattar inte riktigt vad det är han, varför han har blivit så kult. Vem är det som ligger bakom det här programmet då?
Nej, men det är väl Filip och Fredrik har ett nytt produktionsbolag som heter Mexico Media. Eller, de äger inte, de är väl några stycken på det. Så att, och det här är ju lite av deras, typ av deras kille på något vis. Jag kan tänka mig att det är de som ligger bakom.
Ja, jag kan tänka mig också lite deras koncept också.
Ja, och jag är absolut, absolut. Nu ska du inte gå i deras kanal, för då skulle du konkurrera med dem själva.
Ja, ja, ja.
Det tror jag inte de vill, men det är ju sålt i TV3. Så, att. Så ja, det var, du ser vad man kan hitta på.
Ja, det ska bli spännande att se vad det blir fler för gäster så. Men just konceptet är ju lite
spännande. Gäster med svenska mått mätt, för att alla ville gärna vara med.
Ja, ja.
Så att, jo då. Det här är ju väldigt kul förresten. Han var ju med, han ställer, eftersom man gör en grej av att han inte liksom har koll, så ställer han ju samma fråga till alla som är med, nämligen, why are you famous?
Ja.
Frågan. Ah, ja. Mm. Och då var han med i Skavlan. I, du vet, det här pratprogrammet på SVT. Och då säkert att promota sitt eget program. Och då berättar han om själva konceptet, och så är de i flera stycken där. Och i programmet var även någon författare, och så var det även den här Kristi brud, eller vad hon heter ifrån.
Jaha, ja, ja.
Men det fattar ju inte David Hasselhoff, så när han skulle berätta om programmet så sa han, and then I answer a question, for example, why are you famous? Och så pekar han på Kristi brud. Det blev ju jättejubel. Han fattade inte vem hon var.
Nej.
Hon hade lite svårt att förklara det. Ja, det var humor. David Hasselhoff, The Hoff. Don't Hassel The Hoff. My kind of guy. Han var en skön snubbe.
Jag kom ut med en bok för jättelänge sedan, och fotografen Roger Turesson fotograferade mig på en gata här i New York, och det var lampor och det var uppställt skärmar, och det såg lite sådär superproffsigt ut. Och så det var det vid gathörn vid rött ljus, och där kom en kvinna i en bil och stannade, så satt hon och tittade, så vevade hon ner utan, så tittade hon på mig. Are you famous? Yep, sa jag. Tittade hon så. Who are you?
Men du har ju sett mycket berömt folk utgå från nu när det har varit Oscar eller massa galor och grejer.
Ja, men du, vi pratade ju om...
Du har en spaning där, va?
Ja, vi pratade om de där... Vi har ju pratat om idrottsgalorna. Hur liksom det är hetskheten, och vem ska vinna, och den ska vinna, och den är hit och en dit. Och det var ju nu nomineringarna till Oscargalan nu. Ja, det var bara hemdagen faktiskt. Och då började de samma med hur kunde de glömma den, och vad var det den? Och så tänkte jag ska inte gå i den fällan, för då kommer Ekvall och håna mig grymt för det. Så jag tycker, gå inte i den fällan. Men jag kan ändå få säga att jag tyckte det var lite konstigt att inte Robert Redford nominerades. Så jag tyckte det var en himla bra film. Ensam seglare, bara han har en segelbåt. Jag tror han har en replik i filmen. Och filmen är så jävla, ja, helt så gaskramande bra.
Men vadå, sitter han i en jävla segelbåt?
Ja,
och...
alltså det,
men det måste ju hända någonting.
Ja, alltså det börjar med, filmen börjar med att han sover, och så kockar han med en container som har trillat av en båt. Och då börjar hans egen båt gå sönder. Och sen så går båten sönder mer och mer och mer och mer. Och mer. Till slut så flyter han liksom på en bräda, typ en dörr eller något sånt. Han ska inte berätta för mycket för den, men... Det tycker jag är lite konstigt. Och mannen är 77 år. Jag tycker det är lite häftigt.
Nej, det är häftigt. Men jag fattar fortfarande inte. Och det är spännande att se då alltså.
Ja, ja, jag tycker det var... Alltså det var... Man satt ju till slut så där liksom... Åh nej! Så här, oh, inte det också. Vad ska han göra nu? Alltså det blir liksom... En annan film som är lite på samma tema. Det är den här som heter Gravity med Sandra Bullock. Och den har ju fått alla nomineringar och alla priser. Det tycker jag var en helt okej film. Framförallt om man tog på sig sådana där 3D-glasögon och tittade. Men jag tycker den här... Robert Redford, framförallt hans skådespelarprestation. Jag tänker själv, bara han, ensam hela filmen i en båt, och så han har en replik, och jag tycker det var fantastiskt. Så var en annan vi såg här nu också som har fått en massa, det är ju Meryl Streep i en film som heter August, Osage County. Det är ett sånt familjedrama som Lars Norén, han kommer att begå harakiri för att han då kommit på. Den är så, det är fruktansvärt familjedrama där de möts. Och Meryl Streep spelar då alltså en kvinna som är, hon är sjuk, har en cancersjukdom och hon tar en jävla massa tabletter. Och när jag sitter och tittar på det, hon dricker inte vatten en enda gång. Och jag kommer ihåg det jättelänge sedan, som en kompis som heter Bengt Lagerberg spelar trummor i Cardigans. Han sa det för flera år sedan. Varför för amerikanska filmer dricker de inte vatten? De har fått läsa som barnsben. Och så tar de den här tabletten och drick mycket vatten.
Sköljer man ner med ett glas vatten?
Ja, mycket sköljer man ner med. Det ska drickas jättemycket vatten. Och Meryl Streep. Och det slår mig att det, när jag legat inne på sjukhus här för någon månad sedan, och det var aldrig någon som sa det, att nu tar de här tabletterna och kom ihåg, drick mycket vatten.
De bara knycker till, eller?
Man börjar liksom lite, alltså, ungefär som du vet den gången när Zlatan gjorde en huvudrörelse för jättelänge sedan. Fast de gör den inte framåt som Zlatan gjorde, de gör liksom bakåt, knycker dem till och så går tabletterna ner. Och det är helt häpnadsväckande. Alltså Meryl Streep tar ju säkert 7000 tabletter i den här filmen. Och hon dricker inte en droppe vatten. Jag vet inte vad det skickar ut för
signaler
till de som
tittar. Men det är ju lite stora jävla tabletter som blir lite torrt och lite jobbigt att svälja. Jag vill ju ändå ha lite vatten. Jag vill inte bara göra en sån knyck.
Ja, men jag har börjat knycka mer och mer faktiskt. Ja. Fast det är klart, ibland när jag är diabetiker, så jag tar några tabletter varje dag för det. Och ibland när de skriver ut, vet du, i Sverige skriver de ut ibland, så de här är lite billigare just nu, så får man en annan sort och så byts. Och ibland får man några, som min frisör Rockabilly Bubu, han är också diabetiker. Han säger, de är ju stora som stolpiller. Han kan inte svälja dem. Han betalar alltså gärna extra då för att få lite mindre tabletter. Men de stora, de får ju faktiskt dricka lite vatten till. Annars tycker jag det är inga problem. Man knycker lite. Jag undrar var det här kommer ifrån. Var det kommer ifrån detta med dessa enorma mängder vatten som ska drickas när man får en tablett i Sverige?
Ja, men jag hävdar fortfarande att jag vill ju dricka.
Ja, ja.
Det tar ju för lång tid i filmer, kan det vara så? Eller du fick ju inte ens det på sjukhuset.
Nej. Nej, men ingen sa det. Jag fick väl lite en sån där liten plastmugg med vatten. Fick man skulle ta en tablett. Men det är ingenting när de skrev ut. Doktorn skrev ut. Nu har de här tabletterna. De ska ta dem 7 om dagen i 10 dagar. Men det sa ingenting om att och drick en liter vatten.
På tal om det så har jag en spaning. När vi ändå är i Danmark. Som ju, ja, du vet ju hur det var när man var yngre. Då. Danskarna hånade alltid oss svenskar. För vi är, du vet, förbud Sverige. Det var för mycket förbud. Och vi var så stela och tråkiga. Ja. Och det, jag pratade lite med just Staffan Olsson om detta. Alltså, hemma på gatan på stan är det inga bilar, så går man även om det är rött, eller hur? Ja, det kan till och med swisha förbi en bil och man står vid ett, liksom ett ljus.
Ja, man kan ju kryssa mellan bilarna.
Ja, man kan nästan, man går liksom över. Det har liksom bara blivit så. Jag gjorde inte det när jag var med min dotter när hon var yngre. Och nu är det hon som går med över gatan. Men alltså, för då man tyckte man ändå skulle lära sig, att då stannar jag alltid kvar. Ja. Men i vissa länder så gör man som vi hemma i Sverige alltid så. Jag vet inte hur man gör i USA och New York. Hur gör man där?
Ja, här går man hur som helst. Alltså.
Ja. Det... Men alltså, danskarna, de, alltså inte på en sekund, inte en millimeter. Om det är så i mitt i natten och det är inte en biljävel på gatan, de går inte. De står fast vid rött.
Men, ja,
tyskarna likadana, det sa Staffan Olsson. Tyskarna likadant. Danskarna kommer fram till ett röd eller grön gubbe. Det kan vara tomt på gatan. Och det är rött. Då stannar de. Och oavsett hur vädret är. Och här är det kallt och det blåser. Och det är minusgrader och det är januari. Och allt möjligt. Och nej, då stannar de och väntar. Och så går man ändå och då känner man liksom blickarna i nacken.
Det har du rätt
liksom,
i.
Ja. Det är någon som ska, att någon ska ringa liksom danska Säpo och säga här har vi en människa som går. Ja. Han går när det är på blinklyset där är rött.
Det är ju inte bara länder, för i Los Angeles, där är det som i Danmark. Alltså, trampar du ner med foten, men det är ju så mycket, Los Angeles är mycket mer en bilstad, så det kan man tänka sig. Bilar kör väldigt fort och väldigt ofta, men...
Alltså, Århus är ju inte...
Nej.
Det är ju vad det är, liksom. Jag tror men, att det är men, bara, tänker, var du vill i Danmark, så går man inte för...
Nej.
Röd gubbe. Nej.
Men vad sa Staffan Olsson? Var det likadant i Tyskland?
Tyskland var likadant, sa han.
Men jag bara tänker, jag vet inte, resten av England, men London, där går man väl lite hur som helst och sneddar över och går.
Ja, ja. Ska man bara kolla så att man är på tittar åt rätt håll, men jag håller med dig.
Men däremot, de ska ju... det är ju naturligtvis förbjudet, men det är ju ingen som bryr sig om det här i New York. Men det har varit väldigt många fotgängare som har blivit ihjälkörda nu, beroende på att det är faktiskt de sista 2-3 veckorna. Det har varit väldigt mycket fotgängare. En bil som, du vet, tappar kontrollen över bilen. Någon kör fel, så visar sig när de tar dem där och leder bort chauffören eller föraren med handboj och han går där, så visar han hade inget körkort, eller någon hade, och någon var rattfull, och det är liksom sådana grejer. Men samtidigt så har nye borgmästaren Bill de Blasio sagt att nej, nu ska vi fanta mig skriva ut böter till de som går mot rött, framförallt i vissa korsningar. Det är till någon korsning uppe på västsidan, 95-96 gatan Broadway, där det har flera stycken har blivit påkörda. Och det är debatt där. Vissa säger, men jag har rätt att gå, jag skiter i det, jag kan själv bedöma när jag ska gå och så vidare. En upprörande historia som en mig närstående sambo tyckte var väldigt upprörande, det var de tog en 85-årig man och brottade ner honom för att han vägrade att ta emot en böteslapp av polisen när han gick mot rött.
Aha.
Så att det är tuffa tag nu, så man får kanske passa sig.
Ja.
Jag vet inte hur det har uppstått då. Varför är det så?
Nej, jag vet inte varför, och det har slagit mig också. Varför är det så vissa ställen och inte så på andra ställen? Det är väl kanske någon som har brutit isen, jag har ingen aning.
Jag kommer ihåg detta mycket väl. Det är många år sedan, jag bodde på Hotel Örnsköld som ligger där bakom Rich, och så kom jag ut på morgonen och skulle gå över Birjalsgatan, och jag gick mot rött, och då stod en pappa med en liten dotter där. När jag var halvvägs ut i refugn så skrek han, din jävla idiot. Tänkte, vad är nu? Va? Är det rätt föredöme för min lilla dotter?
Och jag kan ju förstå honom.
Ja, jag bara låtsas som ingenting gick
vidare. Nej, men den killen förstår jag. Jag hade ju inte skrikit, men jag vill inte gå med rötna, gå med liksom barn som är 8, 9, 10 år som fattar att... Så då får man spela med lite. Så man ska kolla vilka som står.
Okej, det är det man ska kolla in. Liksom.
Nej, men det får man kolla lite.
Det är ditt råd här nu, liksom, när jag kommer fram till...
Och men en vuxen dansk, kan man ju... En vuxen dansk borde ju ändå fatta.
Ja, men det gör de ju, de går ju inte.
Nej, men de borde ju fatta när de ska gå och hur de ska gå. Nu har nämligen IOK, alltså IOC, förbjudit den amerikanska hockeymålvakten Jesse Vetter, som till vardags står i Wisconsin Badgers. Det här är ju så damhockey, ja. Utgår jag från. Hennes hjälm, hon har liksom en specialdesignad hjälm, och på den så står det We the People. Alltså, vi folket,
ja.
Eller hur?
Ja.
Men nu har IOK stoppat, hon måste ta bort det.
Jaha.
Det får inte stå så. Vad är problemet?
Nej, det begriper jag inte heller. Det har jag inte ens läst om. Det bara så. Nej, jag har ingen aning om det.
Nej, men det här att man ska, det är lite som i handbollsvärlden som jag kan störa mig så mycket på, att det sitter farbröder i kavaj nere vid ett vad kallas det för? Ett bord där längst nere.
Ja,
sekretariat heter det. Väl,
ja, ska men det är
bara ordet, va? Ja. Bara ordet sekretariat. Ja. Och där sitter ju någon och håller, som det måste göra, som i hockey, som håller koll på tiden och det, du vet.
Ja.
När folk är utvisade och möjligtvis att man trampar in på rätt sida strecket så när man ska byta sig. Men skitsamma. Men det sitter någon och håller koll. Men så sitter det längst ut varje hörn en farbror, alltid en farbror, i oftast rätt tjock, i lite för stor kostym i kavaj. Och liksom, det är mycket regler de håller på. När jag sitter ju bakom den svenska bänken, så igår såg jag en kille, han var dansk. Alltså han var nere 10 gånger på den svenska bänken och pekade, du, klisterburkarna, de måste stå lite där mitt, alltså mitt i matcherna, när det är liksom världens kaos och hets och adrenalin. Klisterburkarna ska stå 4 centimeter längre bak. Man får inte hänga, nej, den träningsjackan får inte hänga över stolen där. Du får inte stå bakom bänken och värma upp, säger han till någon. Och så vidare. Ni får inte stå 3 man samtidigt. Men det är ju ändå. Så igår blev Ola Lindgren reagerade vid, ja, någonting, någon sköt ett skott och någon blockade och domaren blåste inte, då reste sig Ola Lindgren, inte farligt för jag satt ju där bara så och då satte han sig igen och så sa han till honom på, han pratade ju då svenska lite grann eller skandinaviska, du måste sitta ner Ola, nej men jag måste få lov att reagera, svarade Ola då, och då säger han, du ska inte prata med mig, gick upp och blåste av spelet så domarna kunde gå bort igenom med varning. Alltså varför de inte har en tredje domare i handboll vet jag inte, som hade kunnat ta alla de här, som i fotbollen, liksom den typen av beslut. Jag fattar inte varför det ska sitta, det är så provocerande för spelarna mitt i en match, att det ska sitta en farbror och bestämma över saker och ting som kan påverka. Alltså hade han fått ett guld till, hade det blivit en utvisning på 2 minuter, så att liksom påverka det som sker inne på planen.
Men just klisterburkarna, de ska ju stå rätt.
Ja. Och flaskorna, jag brukar ha, det är också lite kul, jag har en flaska vatten med mig in på matcherna, för man blir rätt torr käften när man sitter där och jobbar. Och då måste jag ta bort märket på vattnet, vad det nu kan stå. Det kan stå Dansk Vand eller Aikil, Umbros. Eller, så då måste jag ta bort det, för att då kan den flaskan kanske synas i bild och då är det en annan sponsor som det är exakt så är det. Det är så petimeter som man man liksom man undrar varför. Men han var ju dansk och han går väl förmodligen inte för rött då, helt enkelt.
Nej, det är klart. Det gör han ju inte.
Nu ska jag vidare. Nu ska jag till Herning, till boxen och titta på Danmarks match inför 14 000. Det kommer bli en upplevelse. Ska jag faktiskt vara med då.
Vilka möter danskarna?
De möter Ungarn.
Okay.
Ungarn. Så ska jag vara med och ställa mig med och sjunga i nationalsången Danmark är ett ynligt land.
Kommer du ihåg, varför kan man den? När jag gick i skolan så fick man lära sig inte bara Sveriges national, så man fick även lära sig Norges och Danmarks.
Nej, det kan inte jag komma ihåg.
Nej, Norges minns jag inte alls, men det är ett ynligt land. Den kan man ju nästan.
Nej, jag kommer mer ihåg det från tiden med fotbollslandskamparna. Då får man noterade då när man var lite yngre och tittade på TV. Oj, alla sjunger ju med här, både spelare och publik. Mm. Så var det ju inte riktigt när Sverige spelade. Så är det fortfarande inte när Sverige spelade. Det är ju någon som står och viska.
Ja, men vadå? Det är väl det. Där har väl skett en himla skillnad.
Lite bättre.
Alltså,
lite
bättre. Det, folk sjunger ju med. Det var ju dödstyst när de spelade nationalsången på 80-talet alltså, typ.
Kan inte ens jämföra med danskarna.
Nej.
Det är ett ynligt land. Ja. Na, 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 eller hur? Eller det är ju,
om man ska ner till Freja Säl.
Åh, Freja Säl. Kanske ska avsluta med den. Jag tänkte att vi skulle avsluta med David Hasselhoff, Looking for Freedom. Men då får du välja det som kan musik.
Ja, då tycker jag danska nationalsången. Du är ju Danmark. Det är ju, här har varit en lång hyllning till danskarna. Nästan förutom klisterburkarna förstås.
Ja, men då avslutar man med den och så hälsar vi er välkomna till nästa podd, den som är nummer 38. Så vi även tack till Staffan Olsson för att han ville vara med oss.
Ja, vad trevligt att han lyssnar.
Och tack till alla andra lyssnare. Kul att ni hör av er med så mycket beröm. Vi gillar ju det. Vi öser på till nummer 50 som blir ett megajubileum.
Oj.
Kanske du är i Sverige, Olsson. Får vi se vad vi spelar in dig.
Ja.
Och så säger vi att Danmark är ett
ynligt land. Ja, för fan.
Hej då, ha det bra.
Ja, hej.
Österstrand. Det bukte sig i berg. Det heter gamle Danmark. Og det er Frejas land. Og det er Frejas land. Det sang vi for oss til. Vi var.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.